Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League drar igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen, så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Detta avsnitt spelas in tisdag förmiddag. Släpps väl här strax efter lunch, hoppas vi. Och det är ju faktiskt ändå inte veckans första avsnitt. För du har ju släppt dina CL-specialer här, Fabbe.
Mm, ja, men det var kul att ringa runt lite och höra läget i truppen. Man kände ju när man börjar och bjöd in Dennis Kjellin som håller på City. Och man börjar be honom förklara läget i City ekonomiskt. Och sen säger man innan att vi har en kvart på oss. Samma sak med Robin Bylund när man skulle fråga första frågan vad problemet i Liverpool är. Som man kände, det var lite stressigt. Men det kändes ändå som att man fick ihop något bra och kul. Och det efterfrågas med gäster, så det var kul att ta det här greppet på det och prata upp Europaspelet lite.
Mm, fint att Europafotbollen är tillbaka. Och den är ju tillbaka i ett skede av tabellen i den inhemska fotbollen, Premier League, där det är spännande. Får vi se vilken påverkan det får på trupperna. Det bör ju gynna lagen med lite bredd, och sen får vi se vilka som fokuserar på Europaspelet. Vi kommer till det lite senare. Vi gör väl som så idag att vi går in på matcherna som har spelats den här helgen, och i samband med det tar även vad som har hänt i nyhetsväg. Anledningen till varför vi spelar in tisdag är ju såklart för att det var Merseyside derby igår på Anfield. Och jag tycker väl att vi kan börja där, och vi får väl någonstans ge oss rätt i spaningen att vi inte värderade Evertons seger mot Arsenal särskilt högt. Vi kände väl att Sean Dyches intåg i klubben var nyttig såklart, och det gav dem en injektion att kliva ut i ett krig mot Arsenal på Anfield, eller på Goodison. Men vi var inte helt övertygade att det skulle vara ett långsiktigt framgångsrecept. Och jag tycker faktiskt igår på Anfield att de på nytt visar att det inte är ett särskilt bra fotbollslag.
Känslan när man ser den här matchen är ju att Everton kommer förmodligen plocka jättemånga poäng på hemmaplan på Goodison, när man kan spela det här spelet man gör mot Arsenal. Det direkt, det raka, jävligt tajta defensiva. Men här på bortaplan, man kände kanske framförallt när Liverpool gör 1-0 att hur ska Everton någonsin kunna få med sig någonting i det här? De är ju för dåliga och de har ingen direkt matchplan förutom att hålla nollan och vinna på fasta situationer. Sen, man summerar den här matchen och tycker att Liverpool gör det jävligt bra, men det är ju hårsmån från att vara en helt annan match om Tarkovski får in den där nicken när Salah 30 sekunder senare är 1-0 till Liverpool. Så det är jävligt små marginaler, ska ändå sägas.
Ja, och med tanke på var Liverpool befinner sig också dels i tabellen och formmässigt, så alltså jag tycker den här matchen inleder ganska, den är ju ganska jämn i början. Det liksom hinner inte bli någon, de hinner inte sätta någon prägel på matchen här, Liverpool. Så kommer hörnan, Tarkovski nickar den i stolpen, och så omställningen därefter så blir det 1-0. Alltså det är som du säger, det är så otroligt små marginaler, och får Liverpool 1-0 i baken där, ja, men lite på samma sätt som man fick mot Wolves tidigt insläppt mål. Ja, men då kan ju den här matchen gå åt ett helt annat håll. Istället gör Liverpool 1-0 och då tar man ju över matchen fullständigt och visar att man är ett betydligt bättre lag än Everton. Men Liverpool behöver ju få in lite självförtroende, och det är väl det alla sitter och hoppas på nu i Liverpools supporterled, att segrar kan skapa självförtroende, man får tillbaka några spelare och att man kan flyga därifrån. Jag kommer inte att sväva iväg här med Liverpools seger och säga att nu är de med igen. Det är ju fortfarande som så att den här säsongen lever i allra högsta grad för dem. Men vår take på det hela är väl att vi har svårt att se att Liverpool helt plötsligt ska börja gå rent och vinna väldigt många fotbollsmatcher. För det är det som kommer krävas utifrån det här. Ska man liksom ta sig till Champions League-spel nästa år, slå sig in topp 4, ja, men då krävs det ju att man står för en riktigt stark vår. Och det vågar jag inte heller, precis som att vi inte svävade iväg efter Everton seger, det vågar jag inte göra efter den här matchen. Men helt klart i alla fall att det betyder mycket för Liverpool. Jag pratade med Glenn Hussein här tidigare i morse när vi spelade in vår podd Fotbollsmorgon. Och han var ju glad i hågen såklart efter segern. Och han berättade ju också såklart vad den här typen av vinster innebär. Trots att det är stor skillnad mellan lagen. Och att Liverpool är på en helt annan plats sportsligt även den här säsongen. Så är det här den kanske viktigaste matchen, ja, frånsett av United, att vinna. Så att det här ger ju en boost. Men jag lägger inte särskilt stor vikt i den sportsliga, alltså själva insatsen på plan, för jag tycker att det var ett Everton som var riktigt svaga.
Man är så dum i huvudet som tv-konsument när man sitter där och kollar, och vi har ju pratat om, kanske framförallt efter VM, vad problemet är och försökt analysera, och det går inte, alla spelare sämre, och sen när Liverpool tar den här vinsten, det är bra stämning på Anfield, man ser Jürgen Klopp glad efter matchen, sen kollar man på tabellen och känslan är ju fan, Liverpool är helt plötsligt favoriter till den här topp 4-platsen, för Newcastle 3 raka utan seger, Spurs kommer vi komma in på senare, men Bentancourt missar resten av säsongen, vilket är, nej men jävligt kostsamt för dem, och Fraser Forster i målet, och Brighton jävligt bra, men man tar dem inte seriöst, det gör man tyvärr inte på Champions League-platser, så jag, man är ju dum i huvudet som sagt, men fan, Liverpool är favorit i Champions League helt plötsligt, i min värld.
Nej, aldrig, säger jag. Det finns inte. Jag vänder mig som sagt inte för den här segern. Jag tycker fortfarande att Newcastle är så pass stabila att de är favoriter till att ta den. Men det är ju en match som vi ska snacka upp i slutet av veckan, just på St. James' Park på lördag, när Liverpool åker dit. Vinner de den matchen, ja, men då är det ju väldigt mycket som talar för att Liverpool är på G på allvar, för då har man slagit en motståndare som är väldigt svårslagna. Alltså Newcastle har inte förlorat många matcher. Är kanske inne i en liten svacka. Det är väl 3 raka matcher nu där man inte har en seger. 3 oavgjorda. Och det är klart att skulle Liverpool, som är ju ett av de lagen, tittar man på de som jagar Newcastle, så är det, vi ser att Brighton är där, vi ser att Fulham är där, vi ser att Brentford är där. Det är väl inte särskilt troligt att något av de 3 lagen ska kunna slå sig in topp 4. Spurs skulle ju kunna göra det om man får någon kontinuitet, men framförallt så är det väl Liverpool som Newcastle känner någon form av rädsla för. Och lämnar Liverpool med 3 poäng på lördag, ja, men då är jag nog med att börja diskutera att nu finns det ett visst favoritskap för att det är i alla fall läge att bolla upp diskussionen. Men jag tycker ändå att jag måste se Liverpool göra en bättre prestation mot ett bättre lag innan jag börjar tro på att man kommer att rada upp segrar. Men vi såg att Jota, Van Dijk, Firmino fanns med på bänken igår. Jota hoppar in ganska tidigt. Firmino hoppar in strax därefter. Så det är ju spelare som alldeles strax kan finnas med i en startelva. Och det betyder ju också massor.
Ja, men det kändes som att det var något igår, att de gav sig fan på att liksom, nu ska vi vända på det här. Och att det gav ett go med de här spelarna tillbaka, och liksom, som jag var inne på, det var riktigt bra stämning redan från start igår. Så jag vill ändå se den insatsen som igår som en kickstart, och framförallt de här spelarna som kommer komma in med energi. Så det ska bli kul att se, och det sjuka med Newcastle, som du säger, de har inte förlorat många matcher alls. De har ju bara förlorat matcher mot Liverpool när Liverpool gör, om det är 2-1 i typ så här 98 minuten när det var typ 4 minuter tillägg när Isak precis har fått ett mål bortdömt som var så här en tå offside, så det var ju marginaler att Newcastle ens torskade den matchen. Så men Bruno Guimarães, 2 matcher, 2 kryss. Man saknar honom jättemycket. Callum Wilson borta senast, Alexander Isak, ja. Alltså det är inget avbräck. Vi vet vad Isak gjorde senast mot Newcastle, men det är spelare i Newcastle som då, ja, men Almiron gjorde mål senast, men det är inte samma spel. Alltså det är svårt att sitta och kritisera Newcastle. Det är för att man har höjt förväntningarna så mycket med tanke på hur fantastiskt bra de har varit. Men det är ändå en decline i form som jag ser ganska tydligt, skulle jag ändå vilja säga.
Ja, men så är det verkligen. Och för Liverpools del också, till det positiva är ju att Bajcetic startar på mittfältet. Tycker jag att han kanske är planens bästa spelare. Otroligt fin i passningsspelet. Och har ju faktiskt blivit given på det där mittfältet. Nu startar ju Fabinho, men det är ju mycket för att man saknar andra spelare att nyttja här. Så att Bajcetic kommer ju spela. Det blir intressant att se om han får starten mot Kroos och Modric här i Champions League. Men så bra som han ser ut nu, så känns det självklart. Och skönt för dem att hålla nollan. Nu ska ju sägas att Everton saknade Calvert-Lewin. Det är väl den enda potenta anfallaren de har där uppe. Alltså vilken misslyckad värvning det blev ändå, måste man säga, med Neil Mopay från Brighton. Han var ju inte bra i Brighton. Det kunde vi som såg honom där konstatera. Jag förstår inte varför Everton, som visserligen inte har särskilt stor plånbok att få jobba med. Det finns inte jättemånga anfallare att plocka. Men varför skulle de ta in honom? Han får inte ens starta den här matchen, utan den här Ellis Sims som startar. Och ja, han är ju tämligen iskall. Så det är en ganska enkel match för Liverpool att hålla nollan i. Men för ett lag som har släppt in många mål och haft ett ihåligt försvar, så betyder det såklart mycket att få lämna med en nolla i bagaget.
Verkligen, vi går in, man känner sig med Champions League och Europa, vi går in i ett jävligt avgörande skede för många lag nu. Newcastle har alltså dem, jag tror att man har de 3 nästkommande matcherna. Liverpool, Manchester United i cupfinalen och sen vänta City. Medan Liverpool ska möta Real Madrid 2 gånger, man ska möta Newcastle på bortaplan och United på hemmaplan inom loppet av en månad. Så det är en jävligt rolig stund utöver Europaspelet, så det är jävligt mycket roliga matcher och spännande matcher i Premier League. Och matchen på som spelas imorgon ska vi inte ens, den är fan glömt bort.
Nej, verkligen. Nu drar det igång här. Det är många fighter den närmsta tiden, både i Premier League och Europa. Salah gör mål. Jag tycker dock inte han såg särskilt bra ut i spelet. Slarvig, tappar mycket boll och ser rätt kant ut. Däremot tycker jag att Gakpo gör en ganska fin insats. Han är fint driv med bollen och får äntligen göra ett mål. Betyder nog mycket för honom. Så att han känner nog lite fråset här av att Jota och Firmino är tillbaka. Det ska ju Nunes också göra. Han, ja, jag orkar inte prata om hans avslut. Men däremot konstaterar jag att han står för en bra assist. Och det går väl även att tillskriva Pickford det målet. Jag vet inte om han hörde halvtidsvisslan gå där. För han är ju på väg att lämna planen. I samma mätning.
Alltså det. Jordan Pickford. Alltså man. Jag vet inte vad jag ska säga om den människan. Men ja, det känns signifikativt för Jordan Pickford. Han har gjort många i de här Merseyderbyna här. När Origi och mål, när han ska försöka greppa bollen upp i ribban och tappar ut den till Origi som är mål på övertid. Alltså det är så mycket idioti från den här människan. Och det ska bli så skönt nu. Jag hoppas verkligen att Southgate, alltså här,
nej, glöm alltså, det.
Klippnavel.
Det kan du glömma. Nej, han kör.
Nej, men han,
det
han
är Southgates nummer ett.
Ja, han
det
måste klippa den där jävla navelsträngen. Och sen hoppas jag, det ryktas ju, ja, men kontraktet går ut. Det har pratat Spurs, det har pratat United. Alltså, kan han inte bara gå utomlands? Jag orkar inte se honom. Fy fan, för Jordan Pickford.
Men så jag sitter och kikar så här på Evertons trupp i övrigt då. Visst, Pickford är kall. Men alltså, finns ju ingen offensiv styrka på den här bänken. Ja, de slänger in Neil Mopay och Gray, som visserligen var lite pigg stundtals under hösten och gjorde väl okej i Leicester. Men annars här, alltså tittar man på bänken i övrigt, då har vi, ja, förutom Begovic då som är målvakt, så är det Holgate, han är försvarare. Michael Keane försvarare, Jeremina försvarare, Godfrey försvarare och Vinagre, hur man uttalar hans namn, tidigare Wolves, också försvarare. Så det är liksom, truppen är så förbannat felbyggd, och trots alla de här försvararna, nu är det ju Cody och Tarkowski, Cody har väl ingen jättebra dag på jobbet, men det är ju de som kommer att spela här framöver även med Mykolenko. Sen tror jag att Patterson kommer tillbaka och tar den där högerbacksplatsen. Coleman, hans bäst före datum, har ju passerats. Men det är ett sanslöst felbygget i trupp. Och får man inte tillbaka Calvert-Lewin, och då menar jag inte bara att han kommer tillbaka i en match, utan han måste ju spela resten av året, annars åker Everton rakt ut.
Men sen ska han ju, han måste ju bli DCL också, alltså för den DCL som har spelat de senaste 12 månaderna är ju inte en jättebra spelare.
Nej,
det har ju med kontinuitet.
Det håller jag med om.
Sen, ja, men kollar man på skadelistan, det är Calvert-Lewin, det är Andros Townsend och sen James Garner som har värvat för United som knappt har gjort en match, och sen, ja men Persson, så det kryllar inte av. Ja, men vi pratade om Spurs, att de hade fått tillbaka bredden i matchen mot City där man hade Bissouma, Danjuma, man hade Richarlison på bänken. Kollar man Evertons bredd på skadelistan, det är så här, aha, ja. DCL gör en skillnad och sen Andros Townsend, absolut en truppspelare, men sen då, vilka ska förändra en matchbild? Det är ju, riktigt, riktigt svagt. Och kollar man på Leeds, jag tycker det här dubbelmötet mot Manchester United, vi har sagt att det kanske kommer stå mellan Leeds och Everton. Leeds har ju jävligt mycket, de är problematiska på många sätt, de släpper till mycket chanser, men den energin man spelar med och frenesin och inställningen som man spelar på, där har man ju en bredd på spelare som ändå kan komma in och göra skillnad, så känner jag att Leeds just nu, bra jävla mycket bättre lag än Everton här.
Ja, men de borde byta lite spelare med varandra. Leeds borde skicka över några offensiva, så kan Everton skicka över några defensiva. Åker man till Anfield som Everton gör igår och har förhoppningar om att ta poäng, vilket ju vi har sett att många lag har grejat i år, att lugga Liverpool, men då måste det finnas ett omställningsspel. Det finns ju inte det finns ju inte en snabb spelare i det här Everton. Anthony Gordon hade man ju förut i alla fall, och jag förstår att man säljer honom för den prispengen, men det måste ju plockas in någon form av ersättare. Nej, alltså jag är lite så här. Det har varit ett Sean Dyche-hysteri här senaste tiden, och det blev ju inte bättre av att man då slog Arsenal i hans återkomst. Men det här är ett för dåligt lag. Everton åker ur, konstaterar jag. Vi kan väl ta oss vidare mot söndagen, där Manchester City slåss på väldigt många fronter. Inte bara sportsligt utan även ekonomiskt. Panic of the Streets of London. Berätta lite mer om den bannen. Eller bannen, banderollen. Jo, men det är bannen.
Ja, det är bannen på engelska. Får du ändå
jag vet inte varför jag la till det. Men jag är så van med att säga banderoll eller budis, som vi säger här i svensk fotboll.
Budis på Stockholmsderbyn. Ja, det här, frågan är vilket lag den här var riktad mot. Nej, men fan det. Alltså United supporter har ju gått ut och liksom att det är en The Smiths-låt med Morrissey som är United supporter och problematiserar det, men alltså Manchester Citys supportrar inför den här matchen, att man börjar med att bua ut Premier League-hymnen. Man fortsätter med att sjunga We're Man City, We Cheat When We Want, som är liksom en, jag vet inte om de mer sjunger den, men United har en låt som går Will Man United Will Do What We Want. Tagen därifrån eller inspirerad, om man får säga så. Man fortsätter sedan första halvlek med att sjunga sånger om Sheikh Mansour, och sen fortsätter man att sjunga om Roberto Mancini som är delaktig i den här utredningen för att han har tagit emot svarta pengar utanför klubban. Och är det värdigt, så Petter Landén pratar ofta om den sitsporten han var, och liksom att han kan uppskatta tiden innan ägarna, men är en ny generation City-supportrar som beter sig så här, eller klubben, ska man pissa på hela klubben? För det är så ovärdigt på så jävla många sätt att man buar ut Premier League-hymnen för att man blir utredd när man uppenbart har fuskat på många sätt. Det är dålig smak i munnen av det här alltså.
Ja, alltså man kan ju till viss del se det som lite humoristiskt, men det är för många inslag här från hemmasupporterna som gör faktiskt att man det vrider sig lite i magen. Det där är inte snyggt. Det måste ju vara många som står där som har varit med under många år och sett den här förvandlingen och som kanske inte helt känner att den är korrekt. Och sen då när det här kommer till ytan så borde ju det spä på kanske lite avskyn till vad ledningen har sysslat med. Men samtidigt, det är ju så här supporterskapet. Eller jag ska inte säga att det är så här det fungerar, men man oftast försvarar med sin egna klubb, men det här är lite too much, det håller jag verkligen med om. Det var ju, var väl inne på det i Toto Balotto liksom, att Kevin De Bruyne har ju aldrig fått någon banderoll eller banner, men
eller budis.
Det har ju eller budis, men det har ju tydligen då Mr. vad heter han nu då? Lord Panic. Lord Panic. Ja. Men du, fotbollsmässigt tycker jag ändå att det såg bättre ut för Man City. Tacksamt motstånd såklart när Aston Villa är på besök. Men jag fick lite positiva besked som vanligt. En liten stökig elva från Citys sida. Men många av de offensiva alternativen var ju där. Men jag tycker framförallt att De Bruyne växlade igång och såg fin ut på mitten.
Ja, men de fick ändå många svar. Sen har de ju uppenbarligen lyssnat på Big Six. För vi är ju berömt Aki och Akanji för deras säsong. Men Laporte och Diaz är bättre fotbollsspelare. Sen får folk säga vad fan de vill. Men Ruben Diaz och Laporte ska spela när John Stones är borta. Så enkelt är det. Sen så hittar man någon, jag vet inte vad Bernardo Silva har för position i den här matchen. Han är offensiv mittfältare ibland. Ibland är han ner och typ spelar vänsterback, jag vet, Pep uppfinner sig själv på nytt och KDB som du säger kommer in i det. Jag tycker Riyad Mahrez fortsätter vara jävligt bra och har ju verkligen fått en revival senaste, ja men efter VM är han ju kanske Citys bästa, eller jo, han är Citys bästa spelare måste jag ändå säga, så ja men bra svar inför onsdagens viktiga jävla match, för man får inte förlora den.
Nej, så är det verkligen, förlust har man inte råd med där. Och det som oroar då, det är ju ändå Haaland här då, som kliver av i paus. Och då är det lite osäkert varför han kliver av i paus. Jag tror ju att han fick en smäll och har lite ont. Sen hur allvarligt det är, vad jag framförallt tror anledningen till det är ju, eller varför jag tror på det, är för att han inte slår straffen. Alltså i en 2-0-ledning när City har ju redan avgjort matchen. När en ordinarie straffskytten som jagar ett målrekord inte får slå straffen, då är det ju för att han har ont.
Ja, men Pep sa ju att Haaland var första straffskytt också, så det måste han ju haft. Men om jag har inte lagt någon direkt värdering i det, jag bara fick upp tanken nu. Med tanke på Haaland har sett ut i bortamatcherna, tror vi pratade om det förra veckan. Noll mål på Old Trafford, noll mål Spurs borta, noll mål på Anfield, noll mål på mot Arsenal i FA-cupen. Julian Alvarez som är en, ja, men, kanske på pappret en mer Pep-like nia. Är det så jävla hemskt att Haaland missar den här matchen om man gör det?
Nej, kanske inte. Alltså, vi får se statusen, men är det minsta tvivel på skadeläge där så sitter han ju, speciellt om det är någon muskel som är lite trött, då tror jag definitivt att han kan sitta i den här matchen. Vi får väl lyssna till Peps presskonferens här under dagen och höra hur allvarligt det är. Är han fullt frisk så tror jag så att det inte är någon fara. Då är jag övertygad om att han startar ändå.
Jag tror också.
Men är det minsta lilla tvivel här, då kan absolut, för han har ett väldigt gott alternativ här i Julian Alvarez. Och City kommer att bli bra ändå. Så att det blir spännande att höra vad han säger om skadan. Och det är ju liksom, vi vet att det är fokus Champions League och det är inte en jättelätt match med Leipzig, och det är på bortaplan nästa vecka, och det kan vara som så att han känner att han behöver vila honom här, men jag håller ändå såklart att jag tror att Haaland kommer till start, och han vill nog gärna tysta är de som kommer med den där typen av statistik som du precis radade upp, men det är klart att den finns ju där och att han måste såklart ändra på den. Men City vinner ganska komfortabelt ändå, även om det blir lite spänning. Coutinho med ett jäkla superinhopp.
Ja, fina, alltså så här, fina genomskärer, fina skott. Det var en gamla Coutinho. Man blir varm i hjärtat om man ser det. Det var som han är ju riktigt bra mot United förra året när Villa slog United. Man vill ju inte att någon ska vara bra mot United, men det var så fint att se honom på något sätt efter den, ja men, tragiska karriären får man ändå säga, med tanke på hur fantastiskt bra han var i Liverpool.
Och jag läste någonting på Aston Villas svenska fans att han är ju den stora besvikelsen i år. Man lånade ju in honom. Steven Gerrard löste ju den lånedealen såklart efter att de hade jobbat tillsammans i Liverpool. Kommer in, är väldigt bra inledningsvis. Sen har han ju en dipp. Sen gör han ju faktiskt en ruskig match i sista matchen mot just City också på Etihad. Och det där gör mig både, du säger att du blir varm i hjärtat. Det blir jag också, men också lite förbannad. För det är ju en humörspelare. Varför kan han, jag förstår att man inte kan vara på högsta nivå hela tiden. Men att det är såna djupa dalar i Coutinhos spel. Det gör ju att Aston Villa, de kan inte lita till honom. Och när Emery, ja, Gerrard spelade honom mycket för att det var hans polare. Men Unai Emery, han vill ju få någon form av garanti såklart. Och det kan man inte få Coutinho, få från Coutinho. Men det är ju mycket möjligt att han efter det där inhoppet ändå får chansen igen. För det där var riktigt bra. Och det är nära att han dunkar in ett 3-2 mål och då blir det lite nerv här. Men jag tycker ändå att City har bra kontroll på det hela. Och att det ser bättre ut defensivt också. När det är bara Diaz och Laporte kan hålla sig skadefria här nu, så är det ju de två som ska spela.
Det blir kul att se. Jag tror ju inte att han kommer våga spela med den här tydliga med tre backar. Även om man spelat inverterade, jag tror ju att Ake kommer kliva in i matchen mot Arsenal på onsdag. Det är min känsla i alla fall. Sen får vi se Foden med ett inhopp senast varit sjuk. Jack Grealish, svår att få grepp på. Bättre än man kanske har varit i City, men får ju inte till det helt och hållet ändå, får man ändå lov att säga. Och sen Rodri man of the match, den här matchen. Fan vad bra han är. Jag vill inte säga att jag älskar Manchester City supporter eller spelare, men vilken fantastisk jävla fotbollsspelare han är.
Ja, men det är han absolut. Det är en otrolig utveckling på honom också, tycker jag, i den här rollen. Det var inte självklart när han kom. Men det är intressant att du spekulerar kring elvan där. Jag tror också att Nathan Ake kan komma in, kliva ut till vänster. Och sen så ska det vara Laporte Diaz. Men då är frågan, Kyle Walker känns ju också given i en sån typ av match, ute till höger.
Vem tar inventerade då?
Men exakt, ingen av dem kan ju invitera. Så jag tänker så här, Rico Lewis tror att han någonstans vill spela i den här matchen. Men på vems bekostnad sker det? Jättespännande att se hur han formerar den här backlinjen mot ett Arsenal där han såklart har full respekt för deras offensiv. Som alltid intressant att så här, först se elvan och sen se hur det ser ut i praktiken också när spelarna kliver ut där på Emirates i årets hetaste match utan tvekan hittills då. Men framåt så känns det ju ändå givet att det blir, ja inte givet då, vi får se vem som startar på topp, men Grealish och Mahrez på kanterna, och sen har vi väl Bernardo och KDB.
Ja, kanske, fan de är bra med Gundogan där inne alltså balansen, ja, frågan om man kanske skicka Grealish, spela Bernardo där, jag vet inte.
Nej!
Det är så sjukt, alltså man kan sitta och spekulera i City själv och sen Arsenal, det finns en fråga, Trossard eller Martinelli, resten är liksom spikade.
Ja, verkligen. Och vi kan väl göra, verkligen så, vi kan väl ta oss till Arsenal då. Där dippen är ett faktum. Det tycker jag vi kan konstatera, att det inte är lika självklart. Och inget konstigt med det, alltså dippen ska komma. Och kan man kliva ur här nu med två kryss och sen ett resultat mot City. Och när jag menar resultat mot City, då tycker jag faktiskt att ett kryss är bra här på onsdag för dem. Det är viktigt att inte förlora den matchen. Men det ser inte lika bra ut, och jag är väldigt imponerad av Brentfords insats. Du och jag, Fabbe, vi var ju bovlade här i lördags tillsammans med övriga på Dobb då, som producerar den här podden. Men vi hade givetvis matchen precis bredvid vår bowlingbana. Det var ju noga att vi fick det på det sättet. Och vi båda blev ju väldigt imponerade över, inte hur vi spelade bowling. Eller jag blev imponerad av dig. Jag blev ju imponerad av dig inledningsvis. Sen dippade ju du rejält när det skulle delas ut medaljer. Men vi blev imponerade av Brentfords insats.
Ja, nej, men vi var inne på att Arsenal kunde få det tufft den här matchen, för att Brentford just, men man har slagit City, man har slagit United, man har slagit Tottenham, man har slagit Liverpool det här året, så man vet att man är bra i de här matcherna. Och alltså vi kommer absolut komma in på domar och varfrågan, men om vi bara för en sekund bortser från det, så Arsenal ska vara tacksamma med den här poängen. Alltså de chanserna Brentford har, framförallt första halvlek, kommer leda med både 1 och 2-0, och Arsenal är inte vakna. Jag läste någonstans att William Saliba torskar 10 av 10 nickdueller i den här matchen. Det säger mycket om Ivan Toney, men det säger väldigt mycket om Brentford också. Hur man så utstuderat gör det. Jag kommer ihåg första matchen när man möter United, när de skickar Toney på Lisandro Martinez, och den här längddebatten kom upp, och hur man använder honom och hur viktig han är för det här spelet och kombinationsspel med Mbeumo. Det är så häftigt att se att de fortsätter att, folk pratar om Brentford att de skulle åka ut när de tappar Christian Eriksen. Man glömmer det, men vilken Thomas Frank och hela laget och rekryteringen, vilken jävla säsong de gör alltså.
Nej, den är helt galen. Vi har ju pratat väldigt många gånger om deras Big Six-facit. De har en förlust, då var de utspelade. Det var ju hemma mot Arsenal. Annars har de ju tagit poäng i varje match. Och här hade det absolut inte varit märkligt om de tog alla tre poängen, även om det går att diskutera just då kvitteringsmålet. Men det som du säger med Tony Mbeumo, det är ju York och Cole där uppe. Shit vad de hittar varandra bra. Och Ivan Tony, vi får ju se vad som händer med den här... med de här anklagelserna gentemot honom gällande tvivelaktiga spel då. Men vilken spelare han har utvecklats till att bli. Jag tycker han tar kliv. Han har varit i Premier League nu i 1,5 år. Och han blir bättre för varje match som går.
Ja, det är häftigt. Jag kommer ihåg i början när vi spelade in den här podden när du började bolla upp att han kanske är redo för en större klubb. Och jag var lite skeptisk. Och så här, fan, det är dyr. Så här, hur bra är han? Mm. Är han tillräckligt bra att leda en linje i United exempelvis? Och jag vill inte... Han är en svår... Sen har det ju med att göra att de sex klubbarna kanske framförallt, de får såna extrema ambitioner, de vill vara bäst i världen. Ja. Och det är så svårt att, ska han vara etta där, det krävs, det är inte många anfallare som är tillräckligt bra för det. Så det är en svår roll, men kollar man bara på XG i den här matchen, alltså Brentford 2,35 på Emirates, det säger mycket om mycket. Medan Arsenal ligger på, så kolla, 1,65, så absolut, absolut inte orättvist sett till matchbilden. Sen måste vi ju, vad det nu finns att säga, var har vi det i helgen? Vi har Brentfords kvittering där man missar en situation och drar en linje. Vi har Brightons ledningsmål när man drar linjen på fel spelare. Och har du sett Uniteds var i Leeds United? Har du sett den?
Nej, men jag såg den ju när Weghorst mål.
Ja, exakt. Maguire, jag tänkte inte på ett live. Sen skrev Samuel Luckhurst på Manchester Evening News att Maguire som nickar bollen fram till Weghorst, han är inte på bollen. Så det är ingen touch. Det är ingen touch. Och det är ett regelrätt mål. Och sen utöver det, Thomas Soucheks, hans... Tycker jag väl inte att man ska blanda in i samma kategori, för att det är ju liksom, det är en bedömning. De andra är liksom fel. Mm. Här är det ju fortfarande, även om jag tycker att det är solklar straff, så är det fortfarande en bedömningssak. Det är ju inte att någon är dum i huvudet och missar och gör en linje, men tre uppenbara fel på grund av mänskliga ögat för att man liksom inte klarar av att ta ett domslut i varrummet. Det är inte okej. Okay.
Nej, men det här med att de missar att rita, vad är nästa? Jag glömde att blåsa. Jag tyckte det var straff, men jag glömde att blåsa. Vad är nästa steg med alla de här mänskliga misstagen i varum eller ute på plan? Ja, nej, det går ju att dra där. Det kommer ju bara fortsätta. Det blir ju inte bättre med VAR. Det blir ju snarare sämre och man blir bara mer och mer frustrerad. Nu kostade ju inte Weghorst mål United någonting. Men verkligen så att Arsenal kan väl också känna att så här, i den här titeljakten att även om vi inte var klockrena här så behövde vi... hade vi kunnat ta tre poäng eftersom vi tar ledningen. Och Arteta får ju fullträff på bytet med Trossard in. Men så kommer den här smällen efteråt. Men jag blir ruggigt frustrerad kring hela vår situation. Alltså Soucek, ja det... Handen är väl i ett naturligt läge för han sätter sig ner. Men samtidigt, då kan man ju sätta det lite i spel också. För fan, den går ju rätt på handen.
Ja, jag tycker att, jag tycker att det är en jävligt hårfin balansgång det här mellan... bra banter i den här nya liksom, inflationen i presentationsvideor när det ska tindras och sådana saker. Och hur man är liksom small club mentality när man ska ut på Twitter. Men Chelsea, när det var någon nominering på världens bästa målvakter eller om det var något i den stilen, så subtweetade ju Chelsea FC:s officiella konto, så det är what about Thomas Soucek, och sen en bild på räddningen. Det är ändå bra banter, för ändå lov att säga, och bra självdistans.
Ja. Så är det ju verkligen. Men vi bara stannar kvar lite vid Arsenal då. Ingen jätteinsats. Martinelli utbytt tidigt. Trossard in. Vem startar på onsdag eller imorgon?
Martinelli.
Ja, jag tror typ det också. För att Arteta är trygg i den elvan han har. Han gillar nog Martinelli i ett omställningsspel. Och... det har ju varit framgångsrikt hela året. Vissa tränare är ju sådär att så länge vi får resultat. Nu är det lite sämre resultat på slutet. Men jag tror att han känner en trygghet i det här. Så att jag börjar fan luta åt att det blir Martinelli också.
Ja, nej, men just med stabiliteten sagt. Och Trossard har visat att han är en bra impact sub. Och just att ska Trossard få sin första. Han startar mot City i FA-cupen, absolut. Men just
och då
att,
var han bra, ska sägas.
Ja, det var. Nej, men det är klart det är ovisst. Men jag gissar ändå på Martinelli. Nathan Jones sparkad, kommentar. Är du ledsen?
Nej, men det är ju sorg. Det är ju sorg såklart. Det var ju vår gubbe. Vi sa ju tidigt att det här är den nästa stora stjärna. Att det kanske är Peps ersättare. Men han föll bort efter bara 3 månader. Efter några jäkligt märkliga uttalanden och usla resultat. Och ja, jag pratade med Axén här tidigare. Också i Fotbollsmorgon. Och han sa att det ibland den sämsta tränaren han skådat på den här nivån. Och jag vet inte hur långt man ska dra det. Men han... Southampton gör nog rätt med tanke på vilka märkliga uttalanden han har kommit med.
Ja, nej, men när publiken vänder sig på det där sättet och den där citaten, så fanns det inget annat. Och han går väl till historien med De Boer som en av de absolut sämsta tränarna i Premier Leagues historia, får vi ändå lov att säga. Jesse March ryktas in direkt.
Ja, jag såg det. Han... Ja, det vore ju något om man tar över Southampton och så ser han till att Leeds åker ur. Och vi har ju en spänning i bottenstriden i teorin. Men i praktiken känner jag mig ruskigt trygg i hur det här slutar. Vill du höra? Eller känner du samma sak?
Alltså,
eller?
Southampton och Bompan har vi redan skickat ut, och du sa ju förut Everton, så jag misstänker att det är din trea.
Nej, men det är de tre där nere som ryker. Alltså Southampton, Bompan. Nu tycker jag Bompan gjorde en... Bompan. De stod till med Bompa och Ståt hemma mot Newcastle. Jag tycker de gjorde det bra i den matchen. Men det ska inte räcka. Man har det sämsta laget. Sen tycker jag att O'Neill har fått ihop ett lag där. Men han har liksom inte den individuella spetsen heller för att kunna avgöra tajta tillställningar. Solanke i all ära, men det krävs lite annan kvalitet i laget. Så att Bournemouth kommer att åka ur, och Everton kommer också göra det. Det är ju Evertons defensiv då mot Leeds offensiv. Men jag känner ändå att jag tycker, som du var inne på här tidigare, att det finns en frenesi och vilja från Leeds. De jobbar jävligt hårt för andra. Är nära faktiskt, får man ändå säga. Får med sig ytterligare ett kryss mot Manchester United.
Och det finns minst.
Alltså, ja, men jag tycker nog det. Ja.
Har du koll på vilka möts på lördag på Goodison för övrigt?
Ja, det är Everton Leeds,
va? Det är Everton Leeds på lördag.
Vilken ruskig match. Jag kommer få äta upp det här direkt då. Men det blir ju jättespännande att se hur den slutar. Leeds har ju en riktigt svag backlinje, men...
Vad tycker du om Juno Firpo?
Nej, men han är ju så dålig så att jag saknar ju ord faktiskt. Men de har ju inga alternativ nu. Alltså, de har ju flyttat ut Ströken där, men han har ju huvudskada. Så det är frågan när han är tillbaka. Men de har ju ruska skadeproblem, Leeds. Men jag tror att de vinner den här matchen. Eller, jag tror faktiskt de vinner den här matchen.
Ja, det kan bli en jävla stämning på Goodison i alla fall. Vad har vi för 16 matcher? Chelsea, Southampton, Nottingham City. Nej, det är Everton Leeds på huvudskärm på lördag, givet.
Ja, den är ruggigt mäktig, den matchen. Och det är så här, det är kul att se den här. Nu kommer man väl kolla på någon. Nej, du har den på huvudskärmen. Men den måste på. Jag är intresserad så här. Ska Everton föra matchen? Det kan de inte.
Nej.
Och Leeds, de vill nog föra matchen. Men de får inte blotta sig här heller. Jättespännande att se. För den där, det är verkligen en krismatch.
Ja, verkligen. Som sagt, alltså Everton... Everton kan ju inte kontra på Leeds. Vad fan? Nej. Det blir en spännande match. Svårt att analysera i matchbild.
Ja, får se då om Leeds har ny tränare på plats till den matchen. Såg du något om Steven Gerrard där?
Ja, jag har faktiskt inte läst. Jag läste att han, gamla Ajax-tränaren som rök i år, var på plats. Men det ska tydligen vara off nu, trots att han var på plats mot United. Så att vi fortsätter hålla ögonen öppna för vad som händer i Leeds.
Leeds mötte som sagt Manchester United, och du var inte nöjd med matcherna och inte särskilt nöjd med vad som sjöngs på läktarna, eller va?
Nej, det är inte jättesnyggt. Och det är en, pratar om inflation förut, men det är en inflation i det här beteendet på läktarna också i England. Har varit problem, ja, men i City och Liverpool-rivaliteten kanske framförallt, som har fått uppmärksamhet senaste åren med sången om Hillsborough. Och nu så... på Ellen Road så börjar det sjungas rejält mycket om München. Det är flygplansgester, och Uniteds borta sektion svarar med att sjunga om Istanbul när två Leeds supporter har varit knivhuggna till döds vid runt millennieskiftet. Och det är så jävla svårt att analysera. Känslan är väl, om jag bara får dra en hobbyanalys, att det är men en yngre generation av fotbollssupportrar som har vuxit upp. Om vi tar United och Leeds som ett exempel, när rivaliteten, majoriteten av de här, alltså typ för knappt födda när det här är Istanbul, och än mindre när det i München skedde 1958. Och man har vuxit upp med att höra om den här rivaliteten, men man inte upplevt den, så man vill bidra på sitt sätt. Men vad fan, sjunga om döda människor på fotbollsmatcher, alltså hata, supporta, gör det, men vad fan, sjunga om tragedier, det är fan inte okej. Och det känns som att det verkligen går åt fel håll i den engelska fotbollen, att det bara blir mer och mer.
Ja, och det är så här, man brukar i svenska sammanhang prata om att det är en liten klick som förstör, men när det dånar från läktarna den här typen av ramsor, då undrar man hur det är fatt egentligen och hur de är fostrade, för det ska ju rätt mycket till, tycker jag ändå, någonstans, att man väljer att sjunga om den här typen av katastrofer. Ja, det är på alla sätt och vis vedervärdigt. Men fotbollsmässigt då, så var det ju inte alls en lika rolig match, tycker jag, underhållande, som den vi såg i onsdags, var det väl?
Nej, jag ändå i mitten skrev det på Twitter typ så här: kan inte de här lagen bara låtsas som att de inte hatar varandra så att de kan spela fotboll? För alltså Leeds, alltså de, fy fan vad tufft de spelar i den här matchen. Och på liksom på gränsen, så att man klarar sig. Det blir någon varning här, det blir någon varning där. United får inte något grepp och känns chockade igen för tredje halvleken i rad att det är sån hög intensitet. Och ja, men en oväntad rotation från Erik ten Hag, att han helt plötsligt spelar med Maguire och Shaw som mittbackar. Både Lisandro och Varane sitter på bänken och nej, men Weghorst får starten igen. Så det var ändå många, kollar man på Uniteds elva, det är fem ordinarie spelare. Det är lätt att kritisera insatsen, men det går att peka på jävligt många anledningar. Eriksen är borta, Casemiro är borta, Martial är borta, Anthony är borta, Lisandro är borta och Varane är borta. Så vad fan, det är lag som har klagat på mer i år när man har haft så många spelare borta. Så det ska man ändå ha i åtanke när man kollar på Uniteds insats.
Ja, jag tycker också det. Det är ingen bra insats. Samtidigt vet vi att United inte är i någon dipp, utan de har varit bra. Men har lite skadeproblem. Och jag tycker att det är någonstans visa på styrka när man går och vinner den här matchen ganska sent. Och det är ju såklart Rashford som får avgöra det. Man roterar ju ganska kraftigt i den här matchen också. Så att nej, jag väljer att se det positivt för United att man tar sig vidare. Och du behöver inte skämmas nu. Och jag säger att United är med, att de kommer gå och vinna någon titel här nu. Men det är väl klart att du drömmer dig bort. Jag vet ju hur supporterskap funkar. Jag sitter ju alltid under hösten och räknar poängen upp som AIK saknar för att vara med i den yttersta striden. Vad hoppas du på för resultat här nu på Emirates imorgon?
Alltså alla gånger jag har ens en promille börjat drömma om den där titeln, så har det ju blivit torsk matchen efter, så att vi har tappat efter. Men alltså rent krasst, det är alltså 5 poäng upp till Arsenal. Nej, jag hoppas fan City vinner. Gör jag, för då kan det bli 8 poäng på Arsenal om de vinner sin hängmatch, och sen så har vi alltså 5 poäng upp till City också. Och som sagt, jag tror verkligen inte att United kommer blanda sig, för jag ser en kvalitetsskillnad och jag ser en problematik att man är alldeles för beroende av ett fåtal spelare, men det är klart att man börjar drömma. De som säger något annat är antingen mer pessimistiska än vad jag är eller jävligt tråkiga människor, för supporterskap är att drömma, och det tycker jag man ska göra.
Ja, det håller jag med om verkligen, och vi vet ju att Arsenal kanske, ja, men de är på väg in i en, vi får se om de är på väg in i en formsvacka. En dipp är det nu, så vi får se om det blir en formsvacka. Men det är nästa steg på det hela. Och de är inte vana vid den här situationen, de här spelarna. City har ju fokus på Champions League. Så att det är inte helt omöjligt att ni blandar er in i det. Även då också, det är ju skönt att veta att en tredje plats, vilket jag definitivt tror att United fixar, det är ju en, summerar vi det efter säsongen, så är det jättebra.
Men vad är din analys kring United, om man bara får fråga? Om man ser den här insatsen, är det, bör man börja prata om att det är problematiskt att man är så extremt beroende av Casemiro på det centrala mittfältet och Marcus Rashfords mål? Rashford är inte direkt nära varken Kane eller Haaland, men Harry Kane och Haaland har gett mest poäng till sitt lag via sina mål, men efter det är Rashford ganska överlägsen. Jag tror att hans avgörande mål ensamt har gett United 14 mer poäng, så bortser man från dem, vilket man inte ska göra, men då är United, ja, men efter Liverpool. Är det farligt att vara så extremt beroende som man är just nu?
Amen. Alla lag, det är väl Arsenal som inte är beroende av en enskild målskytt. Alla lag är ju lite beroende. Kliver det fram en världsspelare under en säsong, vilket det har blivit av Rashford, ja, men då är man beroende av honom. Och jag tycker inte det är något konstigt. Det är klart det vore katastrof om han blir skadad, men det är väl katastrof om Kane går sönder, om De Bruyne går sönder. Ja, inte lika stort, för de har väldigt många spelare. Men det är aldrig bra att tappa en bra spelare. I Uniteds fall, när man har Martial skadad, och det har man ju nästan alltid, men det är klart att skulle Rashford kliva av nu när Martial också är skadad, då skulle det slå väldigt hårt mot dem.
Världens bästa
nordliga. Ja, precis. Där kan det nog bli mer speltid. Casemiro, det är inte heller så konstigt att man är beroende av honom. City tycker det är väldigt viktigt att Rodri spelar.
Ja, det är sant. Kolla Liverpool när Fabinho är borta. Kolla Arsenal när Partey är borta. För jag bara fråga en sak, Jesper. Börjar det närma sig en liten 2-2 eller kanske rent av en 3-2 till Big Six mot Nketia?
De blir så arga när vi säger det. Men säg så här då. Man polare till mig som hade spaningen att Martinelli har ju blivit sämre sen Jesus klev ut också. Jesus gjorde inte jättemånga mål, men väldigt nyttig för spelet. Och Eddie har gjort det bra. Ingen snack om saken. Svårt att kliva in när du knappt har spelat någonting under hela säsongen. Och så går Jesus sönder som har varit så bra. Men har gjort det bra. Men han är inte lika bra som Gabriel Jesus. Och när Jesus är tillbaka så kommer han att spela, även om det kan ta lite tid. Martinellis formsvacka kan absolut ha att göra med att det inte är lika rörligt alternativ där uppe. Men det är klart att vi utjämnar. Men jag skulle nog ändå säga att det är fördel enkelt. Jag tycker att han fortfarande är på nivån att han är att han har gjort det över förväntan.
Verkligen. Sen är han ju som du säger, det pratar vi om. Och jag lyfter det som en sak som jag såg som problemet. Att han är inte lika bra felvänd som Gabo Jesus. Så jag tycker att de här matcherna nu när man kanske har varit sämre. Att man saknar en spelare som kan hålla upp bollen. Medan en Kettie är mer en djuplig spelare och en målskytt. Vilket han har gjort bra. Han är en bra fotbollsspelare. Men just det där att Gabriel Jesus gjorde sina medspelare så extremt mycket bättre. Tycker jag att man genuint saknar. Sen att man skulle värva en spelare bara för de här 3 månaderna så bra är såklart det enkelt jag gjort, så att man inte ska problematisera där. Men gällande ett lag som vi har hyllat som att man är på ett bra ställe och börjar komma i form och bredden börjar se bra, Tottenhams vecka, Jesper, herregud.
Nej, men lördagen där är väl deras, den kliver väl in i Spurs historia som en av de mörkaste någonsin. Det är ju snacka om att dra ner rullgardinen. 4-1 borta mot Leicester och Fraser Forster kliver in. Nu gick ju Lloris sönder för några veckor sedan, men han bevisar väl på nytt kanske. Det är inga supertavlor, men han är inte tryggheten själv, och en bra målvakt kan absolut nypa en boll. Han visar att han inte håller nivån för en toppklubb i England. Och Bentancourt, deras absolut viktigaste spelare på mittfältet, han går sönder och missar resten av säsongen. Och nu då när man kliver in i Champions League så gör man det utan honom, och man har även Höjbjerg avstängd.
Oj,
så att det är, ja, jo, han är avstängd, och Bissouma är också borta några ytterligare, ja, men nästan 2 månader då. Så det är inte alls kul. Och vad får det här för effekter framåt? Ett Spurs som vi trodde skulle liksom ha häng på Champions League-platsen. Det har de ju fortfarande, men det blir ju jobbigare för dem utan Bentancourt och utan en, nu har inte Lloris rosat marknaden, men Forster är ytterligare ytterligare en försämring. Jag missar Spurs Champions League, ja, men då blir det inte lika lätt heller att förlänga med Harry Kane. Så det kan få stora effekter där.
Kan vi säga att den här skadan på Bentancourt och den här insatsen mot Leicester gör att Harry Kane spelar i en annan klubb nästa år? Det är fan inte omöjligt, för vi har ju pratat hela tiden om liksom Spurs problem med kontroll på mittfältet, och kanske framförallt efter VM när det såg riktigt uselt ut. Men det vände ju när Bentancourt kom tillbaka, och han och Höjbjerg har hittat det. Man är helt fenomenala tillsammans mot City nu senast. Så det här är, ja, men vad jag tror, ett avgörande tapp för Tottenham. Jag höll någon som favoriter till Champions League-platsen innan, och som jättestora favoriter mot Milan, som innan seger mot Torino i fredags hade 7 raka utan seger i ligan och cupen. Men nu med Höjbjerg avstängd, Bentancourt borta, Bissouma avstängd, Lloris skadad, Frågan är om inte, alltså jag håller väl kanske Spurs som små favoriter just för att Milan kanske ser ännu sämre ut, men det snudd på 55-45 helt plötsligt alltså, plus men att man lätt lottning i FA-cupen mot Sheffield United ska sägas, men fan det här är inte bra för Spurs och Conte.
Nej, men sen kände jag också att det fanns lite slagläge för Spurs att göra något riktigt stort här i Champions League. Alltså så här, en klubb i medvind medan vi ser jättar som sitter och har sina problem. Och PSG och Bayern, där pratas det bara om problem, följer inte de ligorna jättemycket. Men det har varit skador, det har inte varit någon klockren form. Det är liksom, det bäddar ju för att det kanske ska vara en skräll i år som går hela vägen. Och med Spurs då som får tillbaka spelare och har en dödlig målskytt i Harry Kane. Ja, men jag kände att de skulle kunna börja drömma här i Champions League, men det känns ju som att det kan de ju lägga ner även om de slår ut Milan här. Så att det är ingen kul vecka för alla Spurs-supportrar. Och i Champions League-kampen då, nu tappade visserligen Newcastle-poäng, men nu kommer väl kanske Liverpool här farandes i vänsterfil. Så det är prekärt läge. Ett annat lag som inte har någon chans på Champions League-platser, vill jag säga. Men så kanske då kan vara ett av de här lagen som ställer till det för de absolut största jättarna. Det är ju Chelsea. Det är ju, har ju hänt förut att de har skickat tränare och gått hela vägen, nämligen två gånger tidigare. Och de mötte West Ham här i omgångens första match runt lunch i lördags. Vi har redan nämnt Soucheks enhandsräddning. Men det var väl ändå inte en klockren insats från Chelsea. Även om det ser bättre ut. Eller vad ska man säga?
Nej, det är så svårt att få grepp på det. För som du säger, det finns tendenser som är bättre. Jag tycker Enzo Fernandes stundtals är briljant. Hans assist till Joao Felix. Och Joao Felix ser ju självklart ut från första början. Det ser ut som en spelare som de verkligen har saknat. Som trivs i det där laget. Men samtidigt nu Madueke tycker jag är direkt svag den här matchen. Vem startar till vem? Mudryk tycker jag inte får ut någonting, ser jävligt trubbig ut. Han ser ut som Chernobyl Aaron Lennon ännu en gång. Får vi lov att säga. Sen mittfältet, Loftus-Cheek ska få.
Chernobyl Aaron Lennon. Det är så sjukt alltså.
2023s bästa tweet får vi ändå lov att säga.
Ja, faktiskt. Det är helt otroligt.
Och sen den där, jag vet inte vad det är. Är det en gycklare eller vad fan är det som springer omkring på den där vänsterbacken? Är det Premier Leagues? Alltså det finns dåliga värvningar i Premier League. Lukaku kanske sticker ut mest och även Anil Di Maria. Men hur kan man lägga 60 miljoner pund på den där usla skämtet i fotbollsspelare?
Hacke Hackspett. Han håller, nu måste de få ner på Chilwell här. Alltså det är, nej, Kutjereja är en gåta. Jag gillade ju honom i Brighton, men jag förstår inte hur det kan gå så snett i en annan klubb. När han dessutom har fått ta med sig tränaren. Nej, det är jättemärkligt. Men det finns ju ändå positiva saker här då. Joao Felix.
Verkligen.
Klass.
Ja, riktigt bra.
Eller hur?
Ja, jag tycker Havertz hittar bättre in när han spelar med Joao Felix också. Sen, fan jag vet inte, alltså Chelsea, det har gått ganska bra med den här fyrbacken nu. Jag tycker Badiachilo och Thiago Silva är jävligt bra i det där tvåmanna centrala. Men Reece James får inte ut lika mycket när han spelar en fyrback kontra när han spelar som wingback. För där är han ju, ja men det har ju varit en fuskspelare senaste året när han inte har varit skadad när han spelar wingback. Så där får man nog vilja maximera honom lite mer på något sätt, skulle jag ändå vilja säga.
Men sen måste Potter bli lite rakare här i Chelsea. Alltså det måste våga slå sin sista passning bakom backlinjen. Våga vara, ta lite mer risk på offensiv planhalva. Han har den typen av spelare nu också som kan, är smarta i sina löpningar. Liksom under Brighton-tiden väldigt mycket sidled. Och då var det också att motståndarna någonstans till slut, men de tröttnar där, fan det är Brighton, vi kliver upp. Och så dök det upp ytor. Nu är ju lagen ganska bekväma, det är Chelsea. Det finns otroligt bra skickliga spelare här. Vi väntar ut dem. Och för att skapa lite mer lägen, bli lite mer effektiva också, våga slå den där avgörande sista passningen. Men det går lite för långsamt åt rätt håll. Nu får vi se då, Dortmund i Champions League. Dortmund som bara flyger fram, har ju typ 6 eller 7 raka segrar efter uppehållet. och Jude Bellingham tillbaka på öarna. Det blir ett häftigt möte faktiskt. Som känns ganska ovisst, men...
Det känns ju klart.
Chelsea är väl såklart favoriter, men...
De känner stora favoriter när de fick lottningen, men det är samma där. Det känns som att det har vänt med tanke på Dortmunds form, Chelsea, man vet inte riktigt. Badia Chile...
Får inte vara med.
Nej, exakt. Och vem ska ta den? Ska Koulibaly gå in där? Får Fana tillbaka? Hur ska man ställa upp? Det är mycket frågetecken. Situationen med Mason Mount blir jävligt intressant att följa. För han har blivit verkligen en scapegoat med ett kontrakt som är på väg att gå ut. Så vad som kommer hända där. Sen gillar jag ändå det som The Athletic skrev ut. Om det var David Ornsteins måndagskolumn igår. Där det står alltså från... ledning att man ser det här som ett projekt för år och snarare än månader, så att Potter verkligen sitter säkert och man vill genom tid, vilket jag tycker ändå, ja men det är bra.
Ja, nej men det såg det, att det och det är helt rätt såklart, även om man så här, efter varje poängtapp någonstans lyfter upp frågan, man vet ju hur fotbollsvärlden funkar, men det är bra att de står på sig där och vi vill ju såklart se Potter. Eller jag vill i alla fall se honom lyckas. Men det har inte riktigt lossnat för honom ännu. Du, finns det något mer att säga om helgen som har varit?
Nej, det är väl hur...
Fulham?
Ja, fortsätter imponera. Och sen hur extremt beroende av James Maddison Leicester där. Alltså när han inte är med så är de nedflyttningskandidat, men när han är med så skulle de typ kunna sluta topp 8, för det är sån skillnad på Leicester med och utan Maddison.
Nej, men nu måste någon stor klubb ta honom i januari. Alltså han håller för de flesta klubbarna. I sommar. Det är bara att ta in honom. Jag har sett att Spurs har varit där. Vore väl helt optimalt.
Ja, de skulle ju att få in Maddison. De hungrar efter en sån spelare också, verkligen.
Ja. Slipper Kane gå ner och kladda för mycket där liksom. Jag tycker att, även om han är hur bra som helst på det. Men Maddison skulle vara jättefin där. Kommer ju såklart kosta pengar, men Leicester... Det är inte en tillräcklig nivå längre för James Maddison, utan han måste verkligen vidare. Han har bevisat sig. Men jag vill även komma till Fulham. Jag såg highlights på den matchen. I efterhand, det var väl ingen prio. Men mig, Forest är totalt slaktade. Fulham är riktigt bra. Då är Mitrovic, han har något superläge när han bränner. Han är inte riktigt skärpan inställd just nu. Men alltså, Willian... Oj vad han är bra. Alltså googla krysset. Alltså mål i krysset. Så får du upp Williams mål. Alltså den bara borrar sig in i det. Målvaktens höga kryss då. Och sen har du ju Andreas Pereira som är. Ja men det är en briljant värvning. Fan vad bra han har varit. Och det blev en perfekt lösning för honom. Nej men Fulham, de utmanar om Europaplatserna. Ja. Inte Champions League. Men Conference Europa League. Så bra är de. De är... bra bakåt och otroligt frejdiga framåt och lyckas vinna matcher trots att inte Mitrovic har sin bästa dag. Jag är oerhört imponerad över Marco Silva.
Nej, vi fortsätter tjata om de här, men mamma tippade, jag tror både du och jag tippade att man skulle åka ut och man vet inte vem man ska berömma mest, om det är Brighton, Brentford, Newcastle, Arsenal eller Fulham. Vi fortsätter hålla den öppen. Kolla. James Maddisons kontrakt går ut om 1,5 år, så han kommer ju gå i sommar.
Nej, men det är ja. Ingen snack om saken. Nej. Det blir kul. Men Spurs är ju klockren destination för honom, för de har verkligen behovet. Sen, han kan ju slå sig in på många mittfält och han är engelsman, vilket ju värdesätts såklart. Men Spurs är perfekt för honom. Du, jäkla häftig match imorgon.
Ja.
Vi tar upp den igen.
Ja,
alltså Champions League drar igång den här veckan, men för mig är det såklart att man prioriterar Arsenal City.
Mm. Ja, jag kopplade. Jag var så inne, jag kollade på körschemat här och läste Barcelona. Jag bara, nej, torsdag Jesper.
Men nej, den får du.
Man tänker ju så här, vad Champions League tycker om det här. Vad är det för matcher? Det är Dortmund-Chelsea och sen är det något mer så här halvdant möte. Ingen kommer ju bry sig. Alltså ursäkta Chelsea-supporten.
Nej, nej. Men
på onsdag är det Viaplay-studion som gäller och det är... Arsenal Manchester City, den här uppskjutna matchen. Vi har snackat upp så jävla länge.
Äntligen ska den spelas.
Ja, men vi har suttit så här och pratat om att Arsenal kan om de vinner den. Och sen nu fan är den här. Och det är så mycket frågetecken kring City. Citys situation, hur man kommer starta, hur man kommer spela försvar, Arsenals lilla form, det har man den mentala styrkan för att vända på det här, och skulle man vinna det här, då är den här formtypen borta. Då har man ju liksom mentalt övertag, så du sjunger om du är ett go i laget och Gabriel Jesus är på väg tillbaka. Så vilken jävla match det kommer bli.
Ja, den blir svinhäftig. Det är ovisst också. Vi vet inte om Arsenal tar tillbaka City. Det såg bra ut mot Villa här, men har ju inte varit jättebra innan. Nej, det blir jäkligt häftigt att se den matchen. Och jag tror att City behöver vinnaren. Då blir de fullständigt livsfarliga.
Ja, sen frågan är om det står lika sent hur mycket City går för. För 5 poäng... Och man ska möta dem hemma är ändå ett okej facit med tanke på att Arsenal torskade precis. Så man hoppas ju inte att det blir så att det är 60 om man ser två lag som är livrädda för att förlora. För jag tyckte att det var kul att se hur Arteta stod upp och att Arsenal vågade spela trots att man kanske hade på pappret ett lite mer roterat lag än vad City. Så nu när man har det absolut bästa, hur matchbilden kommer vara, vilka kommer ha bollen mest, vilka kommer satsa mest på kontring. Det ska bli jävligt, det är en svår analyserad match och liksom historiken med Pep och Arteta, det finns så mycket här.
Nej, och sen är det så här med Arsenal, alltså kryss är inte fantastiskt för dem. Alltså det hade varit skönt för dem verkligen att, med tanke på var de befinner sig formmässigt, att stämma i bäcken här och ta en 3 poäng. För då tror jag att City känner att fan, okej, de är ju verkligen bra här. Nu blir det tufft mentalt och vi kan fokusera på Champions League. Men som du säger, vi kryss och är ju långt ifrån så att City ger upp. Och Arsenal har ju, de har ju alltid inställningen att de går för saker och ting. Så att jag förväntar mig ändå, jag hoppas, jag är inne på det som du säger. Står det 0-0, 1-1 i 70, då kanske det blir avvaktande. Men dessförinnan bör det vara fullt blås från båda lagen.
City små oddsfavoriter, säger väl, ja, nej, men det är som sagt jävligt ovisst. Känns verkligen 50-50, City ligger på typ 2-45, Arsenal på 2-90. Så det är jävligt tajt, visar även oddsen.
Du, den matchen ska vi prata ner. Vi ska prata ner övriga Champions League-matcher. Och så då United-Barcelona. Vad känner du inför den matchen? Hur viktigt är det att vinna?
Alltså,
det dubbelmötet.
Alltså egentligen, jag sa det när vi spelade in, gästades av Marcus Eriksson från United-podden på den här specialen vi gjorde där jag kuppade in United. Och ska vara helt ärlig, nu är United på något löjligt sätt igen, säger jag. Kommer gå till helvete nu bara för det här, men på något sätt en dark horse i titelrace. Man ska spela en cupfinal, man är vidare i FA-cupen. Det är inte katastrof om United åker ut här. Sen vill jag såklart som ska på returmatchen ha en, ja men minst att den lever i alla fall. Men Barcelona är jävligt bra, släppt in 7 mål på 21 ligamatcher i år. Och United har Martial borta, Anthony skadad, Casemiro tillbaka men Eriksen skadad, Lisandro Martinez avstängd, Sabitzer avstängd. Barcelona också ett gäng, Dembele borta, Busquets är borta. Men det ska bli kul att möta Barcelona. Det är ovärdigt en 16-delsfinal i Europa League att ha det här mötet mellan två. Ja, men det är fan två av Europas hetaste lag, får man ändå lov att säga. Så det ska bli, jag ser fram emot matchen jävligt mycket.
Jag minns ju tillbaka till Champions League-finalen. Du, 2 möten i finalen var 11 och 9.
Ja, stämmer. Spelade i Rom 2009 och på Wembley 2011.
Ja, det var ju otroligt häftiga matchen. Jag har ju ett minne av Messis nick där när han nickar bakom sig på något konstigt sätt. Det var ju otroligt häftiga möten. Då var ju båda lagen på sin peak. Eller peak. United var ju bra så länge. Barcelona också. Ja, men de var två av världens absolut bästa lag.
Jag säger ju fan att lagen var som peak. Jag håller ju Barca 11 som det bästa laget genom tiderna. Och United,
ja, kanske, United, ja. Ja,
United, men, United spelar ju 3 Champions League-finaler på 4 år där och vinner 3 ligatitlar i rad. Så även om trippen 99, men laget och under längre tid, så håller jag ändå United, ja men år 2008-2011 som det bästa United, ja, men, i historien. Så det är inte för stora ord, skulle jag verkligen inte säga.
Nej, och båda lagen kanske på väg dit igen då. Kanske det är några år innan man spelar, ja, vet aldrig, men Champions League-final då. Men det är ett häftigt möte. Sen förstår jag också att det är inte lika mycket på spel den här gången. Och jag tror Barcelona definitivt känner att bra, trygg ledning i La Liga. Och även om man inte sitter och räknar Europa League-titlar där, så är det väl ändå fint att få plocka hem den. United har ju fokus på den här tredjeplatsen, men jag känner ändå någonstans också att så här, ta sig vidare här och liksom, topp 4 i min bok, det fixar United, och då är Europa League-titel ganska fin. Även om FA-cupen kanske slår ännu högre, eller?
Ja, alltså, det, Europa League är ju mer ett kval till Champions League. Titeln i sig är väl inte så här dödsviktig, men Europa League, FA-cupen, det är sak samma. Men just det här goet, det var, alltså helgen var det helt otrolig för United. Alltså Newcastle tappar poäng, Tottenham tappar poäng, Brentford tappar poäng, Brighton tappar poäng. Alltså det var helt löjligt hur bra resultat, och Arsenal tappar poäng. Det var helt löjligt vilken bra helg det vart. Och som jag sa innan när jag pratade med, om Arsenal skulle slå City, alltså goet skulle ju United att visa att man är på riktigt, man kan slå Barcelona som är, ja, men La Ligas bästa lag nu, kanske ett av Europas bästa lag, tror jag skulle ge mycket. Så det är ovisst, men jävligt roligt möte på förhand.
Ja, bra, vi ser fram emot det mötet och vi pratar ner det som sagt på fredag då vi spelar in igen då, och givetvis ger er mycket kring toppmötet. Härligt Fabbe, härlig energi, det händer mycket i fotbollen och allt det bästa från Premier League, det hör man ju i Big Six.
Det gör man verkligen, får se hur glad man är på fredag helt enkelt. Så det är så signifikativt om man har bokat den här resan och sen blir det så här 0-4 i prutten på Camp Nou.
Ja, just det, ja, men jag glömde det, det är klart att vi håller en tumme för att
den lever i alla
det
fall.
Blir ett rimligt resultat, annars får du bara sitta och sätta dig på en bar istället för att dyka upp och Trafford nästa vecka.
Ja, det är trevligt också.
Det är med. Du, tack för idag Fabbe, tack till alla er som har lyssnat, vi hörs på fredag igen.